Låt oss gå till första Korinthierbrevets första kapitel, så läser vi från vers 27 och några verser där till 31. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå på skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat. Ja, det som inget var till, det har Gud utvalt för att göra det till intet som är till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som det står skrivet, den som berömmer sig, han må berömma sig av Herren. Här uppenbaras lite av Guds vilja för våra liv. Och det är att han vill göra det till intet som tror att det är någonting. Och så står det här, så vill han föra uppmärksamheten till honom då. För det är ju där det handlar om här. Och det passar ju den här sången vi sjöng. Herre, öppna mitt öga så jag får se din härlighet. Och det är där kristendom handlar om. Att få öppnade hjärtans ögon. Ber ju Paulus i Efesierbrevet 1 för församlingen. Han ber att de ska få hjärtats ögon öppnade, som ska få se vilken härlighet de har fått i Jesus Kristus. Det var ju nämligen så här att vi måste få våra hjärtan öppnade för att vi ska kunna se och förstå vad Gud vill. Profeten Samuel, han hade ju sin oljeflaska med sig. Och han drog iväg till ett hus, Isais hus borta i Betlehem, för han skulle smörja en kung. Och hans ögon faller ju givetvis på den största, bäst och vackraste av dem. Men då säger Gud, nej, du har sett fel, Samuel. Ja, men han var ju profet. Hur kunde han ha fel? Jo, därför att det finns något i oss alla som heter synd. En rot som gör att vi kan ha fel. Ingen är 100%, inte ens Samuel här. Han hade fel. Gud utvärderar det som ingenting är till det yttre. Han ser till hjärtat. Det var en läxa som Samuel fick lära sig här. Och det är därför Matteus 22:14 säger då att många är kallade, men få utvalda. Förstod ni det nu? Många är kallade, men få blir små. Vad läste vi i början här? Jo, det är utvalde Gud som ingenting var. Många kallas och kommer till korset, men få bär det. Det är bara den som bär korset som blir utvald, med andra ord. Paulus skriver det här alltså till en kristen församling, och då innebär det att deras problem också är våra problem. Eller hur? Jag menar, apostel Paulus med smörjelse och kraft kunde skriva så till en församling han själv hade startat. Att de hade problem med synd. Att det fanns i alla människor. Då borde vi kanske tänka att det finns i oss också. Det här problemet som Adam och Eva stötte på i lustgården när de mötte ormen som ville att de skulle käka ett visst träd. Det ljuset har satt så djup skada i våra liv. Som tur är så renar Jesus från all synd. Men vi blir aldrig syndfria på den här sidan evigheten. Och Johannes brev säger, om vi säger att vi inte har någon synd så ljuger vi, står det till och med. Så alla har synd singularis mörker. Men Jesus renar, och som tur är räknar han inte synden. Eller hur? Han renar oss från synderna. Men han tillräknar oss rättfärdighet. Det är nåd, att vi är frälsta av nåd. Idag så ser vi att vi har kristna tv-kanaler, kristna tidningar och vi har kristna konferenser. Och det här är ju en salig blandning, håller på att säga. En del är väldigt bra i det här alltså. Och en del, ja, vad kan man säga? Man får utskilja det som är gott, va? På senare år har också ett nytt fenomen dykt upp på de kristna scenen. Fenomenet med kristna kändisar. Om någon blir känd, liksom, så tänker vi så här, det måste ju vara en nyckelperson. Och vi höjer den här personen till skyarna. Och texten vi läste om handlar egentligen om att göra skillnad på människor. I Jakobs brev står det uttryckligen att gör vi skillnad på människor begår vi synd. Jaha, ups, det kommer det där igen. Mitt i en församling. Göra skillnad på människor, då begår ni synd. Och i Matteus 7 så beskrivs två stycken hus byggda med två stycken visdomar. Den ena är byggt med visdom från ovan. Och då är den byggd med ljus, va? Från klippan själv. Den andra, står det, den är byggd av jorden eller från jorden. Och då är det mörker, det är frågan om. Det här har vi jättesvårt att tänka oss, men läs Bibeln får du se. Att det står så. Mörker i Bibeln är antingen synden själv eller syndens konsekvens. Alltså syndens skada sen syndafallet. Om vi inte ser skillnaden mellan ljus och mörker och förstår det, så riskerar vi verkligen att gå fel. Han pratar ju om en bred port och en smal väg på ett ställe då, till exempel. Och så lurar de här falska profeterna, som betyder vägvisare. Jakobs brevet har en intressant sak att berätta för oss. Kom ihåg nu att det är kristna vi pratar om hela tiden. Jakob kapitel 3, vers 15 och 16. Här står det att det finns en visdom som kommer ner ovanifrån, som är rent ljus utan mörker. Ja, det var väl den Paulus fick uppleva, va, när vem säger ni att människosonen är? Och så får han se, du är Guds son, den levande Gudens son. Ja, på denna klippa ska jag bygga. Ja, med rent ljus, va, ska jag bygga. Och vi kan kalla det här byggnadsmaterial. Ljuset från ovan, det blir ju byggnadsmaterial, eller hur? Byggnadsmaterial från ovan. Och sen så ser du att det finns en annan visdom. Kom ihåg huset på jorden. Och så står det så här att det finns en visdom på jorden. Den är jordisk, själisk och kommer från de onda andarna, står det. Det är också byggnadsmaterial. Och då kommer du till Korint, där han snackar senare om att bygga. Ingen kan lägga en annan grund än den som läggs. Och så vidare. Kristen församling igen. Jesus Kristus samlar alltså under sig själv och bygger upp sitt hus genom heligt ljus från ovan. Det är ett ljus som överbevisar oss till lydnad under en kung, står det i Apostlagärningarna 5. Det är alltså tro, va? Det är en överbevisning om det du inte kan se. Hur vet jag att Jesus är kung? Varför böjer mig jag mig under Jesus, liksom, överhuvudtaget? Därför att han har öppnat ögonen. Och det man ser, när man ser Herrens härlighet, en kung. Och då får man något som heter Guds fruktan. Och då tar det mer och mer över i mitt hjärta. Och det som Paulus pratar om och Jesus pratar om i bygget där, det är ju i Efesierbrevet 1, 9, 10. Det som är Guds plan, det är att samla allt som finns i himlen och på jorden under ett huvud och göra det till ett. Och göra det till ett. Och det kan bara bli om vi tar emot himlens ljus och himlens härlighet. Därför den underbara den här sången. Öppna du mitt öga. När vi ser Jesus. När vi sitter hemma med knäppta händer och läser din bibel, då kan du se Jesus ibland. Han lyser fram genom sitt eget ord. Det är härliga stunder när man ser Jesus i ordet. Och då kan man undra då om Herren bygger sitt hus. Vad håller den fallna änglavärlden på med då? Det kan vi undra, eller hur? Om Gud bygger sitt hus med allt som finns i himlen och allt som finns på jorden, det måste ju innebära änglarna som inte föll och det som tar emot Jesus, det är ju hans hus. Då enligt hans plan. Det ser vi i Uppenbarelseboken, så ska en basun ljuda. Och sen är rådslutet slut, står det. Och då säger han i Matteus 24:31, då ska jag sända mina änglar och de ska hämta mina utvalda från jordens fyra hörn. Då är rådslutet klart. Vilka var nu de utvalda? Ja, det var väl de som hade accepterat korset. Med andra ord, de hade böjt sig och Jesus är Herre i deras hjärtan. De ska hämtas. Jag tror ju inte änglavärlden håller på att snurra runt och liksom som ett gasmoln och liksom kan hoppa på folk av en slump. Nej, Efesbrevet 6 lär uttryckligen att mörkret har en strategisk plan. Jaha. Ja, de vill också bygga hus. Med vilka då? Med en annan visdom. På jorden vill de bygga hus. För ni ser ju när Jesus kommer, så finns det faktiskt ett hus på klippan och ett hus som är byggt med den här visdomen. Och den här visdomen utger sig för att vara ljus, va? Det ser vi. För de är ju alldeles hundra på att det är Jesus de förtjänar. De har nådegåvor och de profeterar och allting. Och de kommer i hans namn. Det är helt en kopia, va? Och det är precis vad ordet sevdo betyder. Ordet lögn, som Satan står för, det betyder en kopia som är så skickligt gjord så en mästare bara kan se skillnaden. Oj, 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 oj. Käre Jesus, öppna mitt öga så jag kan se. För att när vi ser originalet, då kan vi urskilja det andra. Så egentligen bör du bara koncentrera dig på originalet. Det var så de här gamla tullarna och de här lärde skillnad på dollarsedlar och allt det här förr. De lärde originalet så bra så att de direkt såg skillnaden. Men om mörkret nu utger sig för att vara ljus. Det ser vi på andra bibelställen också. Är det då Satan som är den laglöse som samlar de laglösa? Är det Satan själv som är antikrist som samlar antikristerna? Det verkar så faktiskt. Att det är två samlingar på gång just nu. Med två visdomar till två hus. Och det är en kraftig rörelse bland kristenheten. Det blåser stora vågor. Och vi, kära vänner, vi måste se skillnad på de här ljuserna. Annars är det mycket stor chans att vi hamnar i det där andra huset. Där det rör sig mest kanske. Det kanske inte är så många i det andra huset som är byggt på klippan jämfört med det andra huset. När Elia var igång, vet ni, så var det väl 450 mot 1, var det något. Det var tufft. När nu det stod berömma sig av här, så hämtar Paulus det ifrån Jeremia 9, vers 23-24. Så säger Herren, den vise ska inte berömma sig av sin visdom, den starke inte av sin styrka, den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd och rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. Ordet här, att skina eller lysa av. Det är samma ord som Paulus använder, berömma sig av. Och det framgår i verserna efter att det handlar om de som har ett oomskuret hjärta. De lyser av det här ljuset. I gamla förbundet omskars man på köttet för att bli medlem av Israels familj, så att säga. Men i nya förbundet omskärs man av den heliga ande i hjärtat, säger Paulus. Och han går till Romarbrevet 2. Det är så här man blir utvald, alltså. Man blir omskuren i sitt hjärta som man slutar att skina av ett annat ljus. Romarbrevet 2:29. Den är jude som är det i sitt innersta. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sån får sitt beröm, eller sitt ljus skulle man kunna säga. Var kom det ifrån? Uppifrån. Och man skulle också kunna säga han får sitt värde. Han får sitt värde. Vad härligt, va? Vi känner oss ju ofta värdelösa. Sven Reichmann sa en gång att 90-95% av alla som går fram till förbön går fram för att man känner fördömelse. Vi får beröm av Gud. Inte av människor, men av Gud. Förstår ni nu varför många dras till många? Jo, man tror att man kan få ett värde om det är många. Om det är många, då går man dit för man tror man kan få ett värde. Men den som är omskuren i hjärtat genom Golgata kors, han behöver inte många. Han behöver bara titta uppåt. Kära Herre Jesus, tack för ljuset. Tack Herre att jag kan sitta i min vrå och vara ensam. Jag är full av frid, full av glädje och full av den heliga ande. Så får människor tycka och tänka precis vad de vill. Det är korsfäst med Kristus. De tyckte väldigt mycket om Paulus, va? Han var väl den värsta teolog vi haft. Han kallas både villolärare och allt möjligt. Förföljd. Spottad på. Föraktad. Men han talar sanning. Det får vi finna oss i idag, vänner. Och tuffare kommer det att bli i världen, det lovar jag. Guds verk genom den helige ande går djupare och djupare ner i våra hjärtats hemliga vrår. Det himmelska ljuset tränger allt djupare ner. Men det är härligt. För det byter ju ut det där andra ljuset mot hans ljus. Och ju mer av hans ljus vi får, desto mer beröm får du av Gud. Och desto mindre fördömelse då givetvis. För att nu upplever du verkligen ett värde. Du skulle ju få det om du omskar ditt hjärta. Så skulle du få ett värde som inte berodde på människor utan berodde på Gud. Tack och lov. Tack och lov. Hebreerbrevet 4:12 talar om hur det här går till. Ty Guds ord är levande och verksamt. Ljuset, alltså. Ovanifrån. Det är levande och verksamt. Har ni väl märkt ibland när Gud talar till er att det är levande och verksamt? Man blir rädd ibland. Och glad ibland. Och ledsen ibland. Titta på psalmerna. När Gud går till rätta med David. Det är glädje. Det är sorg. Och ibland är han sned. Och ibland är han... Ja, han är människa med andra ord. Precis som du och jag. Visst är det härligt att vara en människa? Vara en människa och ha med Gud att göra. Det är frihet. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd. Det tränger igenom eller tränger ner i våra hjärtats skrymslen av rål. Och det åtskiljer ande, själ, led och märg. Och så är det en domare eller en avskiljare, va? Står det egentligen. Av hjärtats uppsåt och tankar. Jaha, vad fanns det då där? Jo, det fanns ett ljus från Eden. Ett som vi gärna vill upphöja oss och skina av. Men när ljuset kommer är det inte så roligt. Vi får se hur vi är. Eller? Är det inte där det menas? När ljuset från himlen kommer. Inte bara får du se dig själv. Du får se, först får du se Herren givetvis. Men sen får du se in i ditt eget hjärta. Och ibland är inte det någon så rolig syn. Men när befrielsen kommer, så är det underbart. Ty den här tidsålderns gud, det vill säga ormen från lustgården, han har förblindat med sitt ljus det som fanns i hjärtats vrår. Va? De otroende sinnen, deras tankesätt och deras hjärtan och deras ögon skulle man kunna säga. Så att de ser inte ljuset som strålar ut från evangeliet, det levande ordet som kommer in i ditt hjärta. Om Jesu Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar ju inte oss själva utan Jesus Kristus som Herre och oss som tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Mörkret som såg ut som ljus. Ja. I våra hjärtan. Han har blivit omskuren i sitt hjärta. Därför att Guds ord, ljuset från himlen, har trängt ner i Paulus innersta. Och nu har han bytt ut det ljuset som han trodde var kunskap och allt vad ni vet. Jag kastar på sophögen. Och nu berömmer han sig av någonting, va? Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken till andra. Eller hur? Till andra, va? Här ser vi det igen. Ljus och mörker. Och om inte Gud gör någonting åt våra oomskurna hjärtan genom korsets kraft, kommer vi att upphäva oss själva och lysa. Det ljuset kommer från ormen i lustgården som vill bjuda på lite mat. Va? Maten här är förbjuden visdom. Kom ihåg vad jag sa förut, vad Jakob tog upp. Den visdomen tillhör de demonerna, de onda andra. Ja, han bygger med den visdomen. Ormen bygger med den visdomen. Som upphöjer sig. Namnet på ormen i lustgården är Nachash och betyder den som skiner eller den som lyser. Här har du roten, va? De åt och inspirerades av jordisk visdom. Och jag sa förut att det handlar om byggnadsmaterial. Kommer ni ihåg vad Jesus kallar de här som profeterar och driver ut andar och allt det här? Vad sa han att de var? De går härifrån ni. Ja, laglösa står det i grundtexten. Ni laglösa. Laglöshet på grekiska betyder förbjuden mat. Anomos, förbjuden mat. Tror ni det handlar om lustgårdens mat? Det här ljuset som gjorde att man upphävde sig. Yes! Varför tror ni det står att demoner har läror? Ja. För att vi ska upphöja oss i det här ljuset. Eller hur? Inte för att vi ska låta hans ljus komma in. Nej, utan demonernas läror, det handlar om att du ska bli mycket, mycket större än vad Bibeln säger att du är. Och så står det då att avon på hebreiska laglöshet, det är att förvrida något. Förvrida något. Alltså meningen, när Gud säger en mening, så här är det. Så här är det. Då kommer ormen och säger, nej, det är nog bara din tolkning. Det är nog så här. Om jag påstår att Guds rike är korsets kraft genom ljuset från himlen in i ditt liv som gör att du böjer dig och erkänner honom som kung, genom att du blir överbevisad av det ljuset, så kommer Satan sen och säger, nej, Guds rike, förstår du, det är vad du ser, hur många vi blir, det är Guds rike. Om vi kan inta, ja, så att säga, banker och allt möjligt. Det är Guds rike, säger ormen. Ser ni skillnaden? För det är precis den läran som kommer nu. Att Guds rike upprättas genom något som vi gör. Men Bibeln säger att Guds rike upprättas genom att vi böjer oss ner i våra hjärtan och blir överbevisade om vilka vi är. Förstår ni skillnaden? När jag ser vem jag är i Guds ljus, så ser jag, som kommer den här gamla kristna klyschan lutheranerna har sagt, och det är sant. Vi är syndare frälsta av nåd. Det är precis vad vi är. Och då blir det tacksamhet, va? Jag är väldigt glad för att Gud inte dömde mig i det skicket som han hämtade mig i. Jag skulle ha stryk. Istället kommer en kärleksfull stämma och säger, Janne, gå nu sanningens väg. Dig ska inget fattas. Johannes 12:35. Han talar till sina lärjungar. Kommer igen här med ljus och mörker. Jesus sa till dem, ännu en kort tid så är ljuset bland er. Vandra mens ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret, han vet inte vart han går. Tro på ljuset mens ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn. Och i första Thessalonikerbrevet 5:e kapitel så står det just skillnaden mellan mörkrets barn och ljusets barn. Ni la väl märke till det när ni läser. Så mörkrets barn symboliserar alltså samma personer som de laglösa som bygger med den här visdomen. Och det står att de dricker om natten. Det var ju intressant. Det är ju mycket heliga fyller på gång i de mötena. De dricker sig druckna om natten. Så nu, mina älskade vänner, nu får vi en ny tanke. Vad är då andlig krigföring? För det har vi hört mycket om. Men när Gud visar mig det här, då börjar jag förstå att käre min tid. Hur mycket är det inte som undvisas om andlig krigföring? Som definitivt inte är någon andlig krigföring. Det är kötslig krigföring. Om andlig krigföring handlar om att bekämpa ett mörker som gör att vi upphöjer oss själva inför både människor och inför Gud. Då har han ju lyckats ganska bra i den här andra skolan man lär ut andlig krigföring, och man står på berg och gapar, ni vet. Det är ju precis det han vill, Satan, ormen. Det är ju det han vill, att du ska tro att du är mycket högre än vad du är. Eller? Han är ju smart, det står. Då går man på djävulens listiga anslag. Listiga anslag. Han är urlistig. Han är den visaste i universum, förutom Gud förstås. Så är han. Och det ser vi, va. Nu ska vi titta på det andra mörkret. Det här var en del av mörkret, kanske det farligaste för oss. Nu ska vi titta på ett annat. Vi jobbar ju med människor som har det väldigt jobbigt och svårt. Och det hände en sak för några dagar sedan som jag måste berätta. Nu ska vi ta mörkrets makt och förnedra människor. För det vill den göra. Den vill stjäla, den vill slakta och den vill förgöra. Fast den delen av mörkret, det ser ju vi. Jag menar, den fattar vi. Men den andra delen av mörkret, den har vi mycket svårare att se. Sista natten jag arbetade var det en man som var så förvirrad att han började tala med diskmaskinen. Och det stod han och pratade i flera timmar. Och jag såg hur det var ställt, så jag var tvungen att ta tag i honom och dra in honom på kontoret. Och där började jag predika om Jesus för honom, eller vittna om Jesus ska jag säga. Och jag kände att jag skulle vara väldigt noga med hur jag skulle vittna. Jag skulle vittna om Jesus seger över alla ondskans andemakter i himmelrymlarna. Och jag skulle ta Herren Jesus och hans blod. Det var en häftig grej som hände. Jag skulle säga häftig bara för att jag aldrig sett det på ett så tydligt någon gång. Jag sa förut att denna tidsålders Gud har förblindat sinnena så att de inte tror. Stod det va? Varje gång jag vittnar om Jesu blod och hans seger på Golgata så kommer en tydlig svart dimma över hans ansikte. Och han säger, ja men Satan då? Ja men Satan då? Varje gång jag nämner Herre Jesus seger och i Jesu Kristi blod så kom det där varje gång. En tydlig mörk. Det symboliserar ju inte här det handlar om, det är ju här, men det symboliserar ju ögonen. Jag såg att något hände i hans ögon. Den här dimman speglade alltså vad som fanns i hans sinne. Det var helt klart en andemakt. Jag säger inte att den här mannen var demonbesatt, men det var en andemakt som påverkade honom att stå emot evangeliet. Den här mannen hörde röster. Och det är så att det här fenomenet med att höra röster är något som har exploderat i vårt samhälle idag. Massor av människor mår väldigt dåligt och hör röster. Och det har ökat blixtsnabbt. Och det märkliga är ju så här, vetenskapen säger ju så här va, att ni är ju skapade av en slump, säger vetenskapen. Och då undrar jag, eftersom jag har utfrågat massor som har hört röster, så säger de aldrig något positivt. De säger bara det som bryter ner. Endast det som bryter ner. Ja, men vore det en slump så borde de väl någon gång kunna säga någonting positivt. Men nej, det gör de inte. Jag var kontaktman åt en person på båten. Ett år bodde han där. Han hörde röster. Och den här killen engagerar jag hela min själ i. Jag älskar den här personen. Jag räddade honom. Han gjorde grejer som gjorde att egentligen skulle han vara utslängd för länge sedan. Men jag bönade och bad Gud. Liksom. Eller låt honom vara kvar. Jag liksom ska prata med honom. Jag fick en sån kärlek till den här människan. Och jag hade långa samtal. Och han öppnade sig mer och mer. Och då berättade han för mig någonting som han aldrig berättar för någon annan. Ni vet, jag tror det är så vanligt här för att människor skäms. Man vill inte berätta att man har röster. Då tror ju de, det är ju liksom, ja, riktigt sjuk. Då berättade han för mig så här, och tårarna rann när jag hörde det. Ondskan i de här rösterna han hörde. De förnedrade hans utseende. De sa rätt ut till honom, du ska ta livet av det. Det tredje de sa, att det är ingen idé att du ens försöker, för det kommer alltid att misslyckas. Det är vår härliga röster då. Inte undra på att den här stackars människan gick omkring med självmordstankar dagligen. Gud vad jag bad för den här personen. Hoppas jag får se en i himlen ändå. För att kunna fly undan de här rösterna så tog han sin tillflykt till alkoholen. Då tyckte han det varit lite dämpande. Men när ångesten kommer, det kommer alltid en baksmälla ni vet. Då blev de här rösterna mycket, mycket värre. Likadant blev det när han tog droger, och blev rösterna jättehöga. Senaste tiden när jag ser en av de här stackars människorna så tänker jag, det där kunde ha varit jag. Och jag tror det är nyttigt att vi tänker så. Det kunde ju lika gärna ha varit jag. Hade inte Jesus frälst mig den gången så tror inte jag att jag hade stått här överhuvudtaget. Så därför, det kunde ju lika gärna ha varit jag. Nu får man stå där mitt i mörkret och presentera ljus. Och det är vi satta till. Vad sa Paulus? Han som sa var det ljus. Han har låtit sitt ljus lysa upp i våra hjärtan. Och vet du var han hämtar det här ifrån? Han hämtar det här från första Mosebok. Ni vet, det står att jorden blev öde och tom. Men i hebreiska står det genom en katastrof. Och Gud sa det var det ljus. Och Gud skiljde, åtskilde va? Ljuset från mörkret. Och han såg att ljuset var gott. Så nu har ljuset gått in i våra hjärtan. Och det har ersatt det andra ljuset. Både förnedringsljuset och upphöjdsljuset, om du förstår vad jag menar. För ljuset uppträder i två delar, va? Det är därför när han kommer att predika Guds rike, Johannes, så säger han ju så här: alla höjder ska sänkas och alla dalar ska höjas och det ska bli en jämn väg. Då menar han de två delarna av mörkret. Höjden och dalarna. Och det ska bli en jämn väg. Ja. Det ska bli en enhet. Enhet under ett huvud genom att han ger oss sitt ljus. Honom har vi att tacka för att vi är i Kristus Jesus, som för Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, alltså frikännande från den här domen, synden, helgelse, rening. Så att inom oss kommer det nya tankar. Hela tiden när du umgås med Jesus och får ljuset ifrån ovan rätt in i ditt hjärta, så blir Jesus upphöjd. Och i vägen jämnas. Och inte nog med det här, så står det så här att om du, det handlar ju om att vandra, står det ju då. Om du vandrar i ljuset så som han är i ljuset. Och står det i Efesierbrevet att vi vandrar i ljuset, det vill säga rakt in i gärningar som är förutberedda av Herren. Ser ni vägen? Om jag öppnar mitt hjärta för ljuset och låter det andra ljuset försvinna så att det blir en jämn väg att vandra på, då får jag uppleva Herrens härlighet och förutberedda gärningar. Är det inte härligt? Va? Den här församlingen ska få vandra på en jämn väg. Och få möta och få vandra i förutberedda gärningar. Det är det kristendom handlar om. Då behövs ingen upphöjelse. Eller hur? Nej. Vem ska kunna ta äran om man ställer gärningarna framför och du bara lägger handen på och ber eller vad du nu gör? Ära vår Jesus, va? Tack och lov för att den som ska berömma sig, han må berömma sig av Herren Jesus Kristus. Ja, jag vill be här till slut att vi ska få uppleva kraften ifrån höjden ikväll. Att vi ska få vandra i förutberedda gärningar och få räcka ut våra händer till de som behöver förlossning. De som behöver befrielse. Tack och lov att det finns en kraft. Det finns inte i oss själva, Herre, men det finns hos dig. Och jag bara ber dig, Herre, att du ska fylla våra hjärtan ikväll. Vi ber dig, Herre, av hela våra hjärtan, Gud, att du ska komma med din kraft. Att du ska komma med ditt ljus. Att vi ska få se människor, Herre, som kanske ligger i rännstenar, Herre. Bara ta tag i dem för att du säger ta tag i dem. Och så drar vi och uppkommer dem i din kraft och inte i våran. Och så ska vi tacka Gud mitt i församlingen för vad du gör, Herre. Låt oss få se sådana tider, Herre. Du har gjort det förut och vi ber att du ska göra det igen. I Jesu namn. Amen.